Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Jag kan säga att sen jag släppte avsnittet förra veckan om kriterier och definitioner för alkoholism så har jag tänkt väldigt mycket på det. Och tänkt väldigt mycket tillbaka själv på min egen tids i dryckeskarriären, som jag brukar kalla den. Förresten så hoppas jag verkligen att det avsnittet kunde hjälpa dig på något sätt, oavsett om du lyssnar på det för din egen skull eller för någon annans. Och för det är ju så att även om du är nykter idag eller om du inte är det, så kan det vara väldigt bra att bli påmind om, särskilt vi som kanske varit nyktra under en tid, att liksom påminna sig själv om hur det faktiskt var. Och det gör man ju väldigt enkelt då genom att gå igenom kriterier för alkoholism till exempel. För att det jag insåg när jag spelade in det här avsnittet var verkligen så här, men shit, det var verkligen så här, jag uppfyllde verkligen de här kriterierna, kanske inte alla men väldigt, väldigt många. Och därför så är det så bra att påminna sig om tiden innan jag blev nykter, för att det är väldigt lätt att börja tänka liksom så här, men var det verkligen så farligt? Och nu under veckan då när jag tänkt tillbaka på den där tiden och om det verkligen var så där farligt, så ja, och jag tänker liksom på tiden när jag drack, så vet jag att jag liksom tänkte att, men inte kan väl jag vara alkis? Jag kan ju liksom ta uppehåll från alkoholen i flera veckor, ibland till och med månader. Men problemet var ju bara att när jag väl började dricka igen efter de här längre perioderna, eller uppehållen eller pausen eller vad man nu vill kalla det, då blev ju allt mycket, mycket värre. Och jag drack mer än vad jag hade gjort innan. Det hände värre saker än vad det hade hänt innan, och det var mer blackout. Alltså du vet, så här, allt blev bara mycket värre efter de här uppehållen. Och även fast jag liksom hade tänkt att så här, nu efter det här uppehållet, då ska jag bara dricka om någon fyller år. Jag ska bara dricka kanske på något så här större event, bara vid de här tillfällena. Och jag höll mig till det i typ kanske så här några veckor. Någon vecka kanske till och med. Men sen så var jag tillbaka där jag var igen för flera månader sedan. Fast som sagt till och med värre. Och sen när jag väl landade i min känslomässiga botten och insåg att jag behövde hjälp, så började jag gå på 12-stegsmöten. Och jag gick på de här mötena och jag hörde bara skillnader. Inga likheter alls whatsoever med de här andra människorna i det här rummet som delade om sina erfarenheter av sitt drickande och konsekvenserna som de hade fått. Så illa var det ju inte för mig. De hade ju förlorat allt. Jag var inte som dem. De hade ju mycket värre och har haft det mycket värre än vad jag har haft. Så vad har jag att klaga på? Jag kan väl inte ha några problem i jämförelse med det här. För de, som sagt, de hade typ förlorat allt, verkar det som. Och de verkar ha haft också mycket svårare än vad jag hade det att faktiskt avstå från alkoholen. För mig var det ganska enkelt direkt när jag hade landat i den där känslomässiga botten att så här, jag vill inte det här mer. Jag hade liksom ingen fysisk abstinens ens en gång. Så jag ställde verkligen frågan till mig själv så många gånger där i början, att passar jag verkligen in här? Ska jag verkligen vara här? Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det var som gjorde att jag ändå kom tillbaka till de här mötena. Men det var någonting i mig ändå som gjorde att jag drogs tillbaka till att komma tillbaka gång på gång på gång. Och det kanske var för att jag träffade min sponsor väldigt tidigt eller så, jag vet inte. Men någonting var det som gjorde att jag kom tillbaks. Och på grund av att jag gjorde det, så insåg jag att jag uppfyllde ju flera av de här kriterierna för alkoholism. Det var bara det att jag inte hade sett det från början. Jag hade liksom blundat lite för det. Kanske för att jag var rädd, jag vet inte. Men jag visste att jag var maktlös. Jag kände mig maktlös inför alkoholen. Så jag såg liksom ingen annan väg än att göra det här. Så tack vare min tålmodiga sponsor, säger man tålmodig? Ja, du fattar. Mötena och stegen och tack vare att jag faktiskt kom tillbaka och gav mig själv den här chansen till att ta den här hjälpen, så började jag till slut höra likheterna mer från de andra på mötena än vad jag hade gjort innan. Och jag började förstå Ja, precis som att det till exempel finns olika former och nivåer av ätstörningar. Jag menar, vi har till exempel bulimi, vi har anorexi. Det finns de som behöver vara inlagda för att få hjälp och behandling. Det finns de som får behandling och behöver bara gå i terapi, eller bara och bara, men du förstår kanske vad jag menar. Vi har rörelsetvång, ortorexi, alltså träningshets det också. Alltså det finns så många olika typer och jag vill ändå säga nivåer av hur grova ätstörningar kan vara. Och på samma sätt så ser jag det som att det finns olika grader av alkoholism också. Det är inte så svart eller vitt, tycker inte jag i alla fall. Och det kommer alltid finnas någon som har haft det värre. Och jag tror att det är det som min hjärna försökte göra där i början. Att så här, jag vill inte inse att jag skulle vara här. Men bara för att många har haft det värre eller har det värre än mig, så betyder ju inte det att jag inte förtjänar att få hjälp med att sluta dricka. Jag vet att jag aldrig kommer kunna dricka igen. Och det var väldigt länge en sorg för mig när jag kom till den insikten. Men vet du, idag så ser det mer som en befrielse, faktiskt. För ett bra citat, det är det här: "The most common form of despair is not being who you are." Read that again, säger jag bara. Och när jag drack så kunde jag inte vara mig själv. Jag visste inte vem jag var. Jag kunde inte hitta till mig själv överhuvudtaget. För det är först i nykterheten som jag på riktigt har börjat lära känna mig själv och vem jag är. Det här citatet är för övrigt inte mitt, tyvärr. Jag önskar att jag kunde säga att det var jag som har hittat på det, utan det är filosofen Søren Kierkegaard som sa så. Och för övrigt så är dagens gäst, han är släkt med honom. Men innan jag presenterar honom mer så vill jag också lägga till att jag med tiden har lärt mig att det finns flera vägar att gå för att ändra sin relation till alkohol. Det är inte one size fits all. Det behöver inte alls handla om att gå på möten till exempel. Och för vissa behöver det inte ens handla om att sluta dricka helt. Det finns faktiskt de som kan lära sig att dricka måttligt. Och då, för att lite snyggt gå tillbaka till dagens gäst här nu, för det börjar bli dags att ta in honom, så har han haft och har en väldigt speciell relation till alkohol. Väldigt spännande sådan, skulle jag vilja säga. Kristoffer Triumf, som är en av Sveriges största poddare. Sen 2012 så driver han den prisbelönta intervjupodden Värvet, som du säkert har hört talas om, för där så träffar han Sveriges absoluta kändiselit och ibland även internationella stjärnor också. Hans sätt att intervjua är verkligen något som imponerar på många, och hans research är helt otrolig också. Han har minst sagt imponerat på mig över åren, och jag kan säga att han har varit något av en förebild i min egen journalistiska karriär, för jag har lite så här copy-pastat hans intervjustil, ska jag erkänna, ibland. Och Kristoffer, han har hunnit med en massa andra saker i sin karriär också, förutom att vara poddare. Han har till exempel arbetat som skribent, copywriter, och så har han varit redaktör för Filip och Fredriks Breaking News till exempel. Han är också författare, och 2021 så romandebuterade han med boken Törst, den självbiografiska boken som vänder sig till alla som någonsin har haft problem med sina relationer eller med alkohol. Och i den här boken så beskriver han just ett festande som gick över styr och hur han en dag insåg att han vill göra något annat med sitt liv. Så därför blev han nykter och fortsatte att vara det i 13 år innan han bestämde sig för att nu ska jag försöka börja dricka måttligt. Ja, du hör ju, vi har mycket att prata om med Kristoffer idag. Men innan jag välkomnar honom här inne till studion så ska jag såklart också säga att han nyligen släppte sin andra roman, Livet, en handbok. Det är en mörk feel good roman som kretsar kring en gruppterapi och handlar om hur vi människor försöker få grepp om vår samtid och leva våra bästa liv. Och i boken så berättar han om vad som egentligen betyder något och att det vi behöver mest, ja, det finns mycket närmare än vi tror ibland. Så, nu tror jag att jag har sagt allt som jag behövde säga. Så vi välkomnar Kristoffer till studion. Alltså det här känns lite läskigt att liksom intervjua dig, Kristoffer Triumf. Jag menar, du är ju proffset. Jag känner mig on the spot här lite.
Det är Jag tycker väl inte att jag är så fruktansvärt... alltså jag har inga jättehöga tankar om mig. Alltså så här, jag kommer inte döma dig om du skulle säga nu, mitt, när jag pratar eller så.
Nej, jag har förstått det efter den research jag har gjort om dig, att du är mycket mer ödmjuk än så. Men jag är ändå liksom så här, jag har ju lyssnat på Värvet i hur många år som helst. Av den anledningen att jag själv lärde mig mycket av att lyssna på dig när jag själv började jobba med radio och journalistik. Mm. För att liksom jag älskade din intervjuteknik. Älskar, du håller fortfarande på med det.
Tack.
Så det är därför det här känns lite starstruck för mig.
Mm, kul.
Blir du inte starstruck? Du som får så jävla många kändisar på kroken. Alltså jag menar, du är ju till och med haft kungen i din podd.
Då var det väl ett visst mått av det, ja. Men jo visst. Absolut, jag är ju också bara en liten lallare från landet, så att visst.
Vem har du blivit mest starstruck av?
Ja, men Noel Gallaghers karisma är ju svår att liksom komma runt. Där får nog till och med hans majestät konungen liksom står sig slätt i jämförelse. Noel Gallagher tycker jag också mer kanske om att vara känd än kungen gör.
Ah, jag fattar. Ja, det tror jag också. Verkligen så. Ja, men blir du nervös inför de intervjuerna?
Ja, men jag blir nervös inför alla intervjuer. Ah. Jag tänker alltid att jag är för dåligt förberedd och sådär. Så
Exakt så jag känner också.
Ja.
Det jag känner nu också. Alltså det här, alltid inför de här jävla intervjuerna. Så här, vad jobbigt, varför gör jag så här med mig själv?
Ja, varför gör du det här mot
jag vet
själv,
inte, nej, känner jag då. Nej. Men sen när jag sitter här, nu har vi trevligt.
Ja.
Och sen efteråt är det alltid vi är så här. Åh, fan vad nice. Mm. Det var kul. Det kändes bra, du vet. Men sen när jag sitter och klipper skiten sen... Då inser jag, fan varför ställer jag inte den där frågan där? Varför, alltså du vet, självkritiken är framme då, vet du.
Mm. Jo, men den finns ju ganska mycket av hos mig också.
Ja, jag har förstått det också, att det är så. Det är fint att inte vara ensam med det.
Nej, fast det är väl också ett liksom tecken, jag tänker att det är ett sundhetstecken att man vill bli bättre på det man gör. Om man känner att allting är toppen så, och kanske det är dags att göra någonting som, eller det behöver kanske inte vara, men jag kan ju tycka, jag är lite sugen på att göra någonting som jag tycker är svårt snart också, alltså som är helt nytt för mig. Men det var ju något annat.
Nej, men alltså för att det där är vi lika, du och jag, har jag förstått det som, att du har doppat tårna i väldigt mycket olika saker under livet och gör det fortfarande än idag. Men att liksom, det är som att när jag börjar på ett nytt jobb, då är det skitjobbigt i början när jag inte kan någonting. Och jag säger, åh gud, jag vill bara lära mig allting. Sen när jag har lärt mig allting, då blir det inte kul längre.
Då är det dags att byta.
Ja,
ja. Nej, men så har det ju varit för mig ganska mycket också. Jag har ju i och för sig också fått sparken rätt mycket. Men,
har du?
Ja.
Av vilka anledningar?
Jag vet inte. Fråga Filip och Fredrik.
Ja, de sparkar dig.
Ja, eller det är så... De hör ju bara inte av sig igen. Jag tror att jag... Alltså jag skulle bara säga slutföra meningen att liksom undantaget då Värvet, som är det jobb som jag har haft längst med liksom otroligt många hästlängder. Jag tror att när det är någon annan som har satt ramarna för någonting så är det inte alltid säkert att jag förstår till fullo då. Om man tar Filip och Fredrik som exempel. Det finns massa andra arbetsgivare. Och du säger ju inte av public service skäl utan andra liksom, arbetsgivare som också har gett mig sparken och så. Men Filip och Fredrik är väldigt tydligt tycker jag, för att då har jag kanske jobbat med dem i två och eventuellt till och med tre olika produktioner. Och då känns det som att det går, apropå det där du säger, liksom, i början är det jobbigt när man inte kan allting. Och för mig är det liksom så här, okej, så vad vill de ha då? Vad vill Filip och Fredrik ha? Och så känns det som att jag jobbar och jobbar och jobbar för att förstå det. Och liksom krafsar och krafsar så här. Och så är typ säsongen slut sen. Och då har jag fortfarande inte riktigt fattat det. Och känner mig så jävla omsprungen av människor som har fattat. Så här, alltså Fredrik Söderholm-typerna så att säga. Så att på sätt och vis då, så kanske man är... Jag kanske är ett... en sort som inte är gjord riktigt för arbetsplats. Mm. Om det inte är jag som är arbetsplatsen som i varvet då. Där det är liksom min kompass som gäller liksom.
Ja, men jag kan förstå det. Jag tror inte att alla är gjorda för arbetsplatser, men vi liksom blir indoktrinerade till att vi borde vara det, och sen känner man sig typ fel för att man inte är det.
Samtidigt så längtar jag jättemycket efter att vara just en del i ett gäng. Jag kom på mig själv med att prata jätteromantiskt häromdagen om när jag jobbade på krogen, apropå det vi kanske ska prata om idag då, där det så tydligt var liksom en kväll som skulle klaras av liksom, och man verkligen är ett lag där alla har liksom sin kugge så där. Det kan jag romantisera något in i.
Alltså det här med team, att ha ett helvete. Team.
Ja, men exakt.
Ja, vara en del av ett team. Ja, men det kan jag förstå. Men vi ska lite snycklida in på det heta ämnet. Så om vi går tillbaka i tidsmaskinen och hoppar tillbaka till typ 90-talet, för som jag förstår det var det typ runt den tiden som din relation till alkohol har varit som värst, eller?
Ja, eller bäst.
Eller bäst, beroende på hur man ser
det. Då var det vi var som tajtast.
Ja, precis. Men hur var det då?
Nej, men det var ju ett slags nyförälskelse där. Samtidigt så har ju jag har ju alltid haft ganska svårt att hantera alkohol. Alltså jag har alltid blivit väldigt törstig liksom, eller blev framförallt då. Nu det är annorlunda nu, men det kan vi kanske komma fram till sen. Men då i alla fall så var det liksom, jag var alltid fullast på krogarna som Lundell liksom skaldade någon gång, och drack liksom alltid så kopiöst snabbt. Och det där har jag tyckt liksom, ja, men det var ju svårt, det var jobbigt liksom, alltså att man alltid somnar då 6:30 på förfesten liksom, och aldrig hängde med ut liksom, eller ofta blev det så. Sen har jag ju i efterhand förstått liksom att sådär, ja men det där kanske är, ja men typ ADHD, att och om man då, det här kanske du har pratat om eftersom du ju har utbildning i det här, men rent evolutionärt så har det ju alltid lönat sig att vara den som blir fullast 6:30 liksom. Alltså evolutionärt har det alltid lönat sig att vara den som äter hela busken på en gång liksom. Så jag förstår, alltså, och det är ju en ganska viktig insikt att förstå att liksom, ja, nu är det skitskevt att vara den som blir fullast snabbast, men alkohol är snabba kolhydrater som vi är liksom programmerade för att bara spola i oss liksom. Så ja, nu, men för att spola tillbaka till 90-talet då, så var det ganska mycket så. Sen så upptäckte jag ju kanske andra rusmedel som i kombination med alkohol gjorde att jag då inte blev fullast 6:30 liksom.
Du kunde fortsätta kvällen lite längre.
Ja, ganska mycket längre. Lite beroende på när man ringde sin dealare. Så var det ju liksom mellan att jag var men typ 19 och 30. Att det var mycket fest liksom. Sen hade jag säkert perioder när det var, jag definierar mig inte som alkis, jag har aldrig gjort det, och inte liksom missbrukare av något annat heller utom nikotin, som jag också är fri från nu. Men
jaha, grattis.
Tack.
Det är nästan svårare ibland för många.
Ja.
Nej, men för att jag pratade just om definitionen av alkoholist i mitt förra avsnitt, så gick jag igenom liksom alltså vad diagnosmanualer säger, vad medicinsk, alltså lite sånt. Och enligt AA så är det ju en annan definition. Alltså då är det ju inte en medicinsk diagnos, utan då är det ju att man liksom, det är ju, handlar ju mer om självigenkänning. Känner du igen dig i de här liksom definitionerna, så är du kanske en alkoholist, men det är bara du som kan bestämma det. Vad är det som gör att du inte kände att du var eller är alkoholist?
Nej, men jag gick ju lite på möten och sådär, och dels så tyckte jag alltid att, men det, och det kanske alla, eller Det kanske många som går på möten gör. Och när jag säger möten så menar jag alltså AA och CA.
12-stegsmöten.
Ja, precis. Jag gick mycket på CA. Men det som jag tyckte... Jag tyckte liksom att det kändes som att de på riktigt var beroende. Fysiskt beroende och sådär. Och det har jag aldrig varit av alkohol eller droger. Frånsett nikotin då.
För att då när det var liksom som värst eller bäst med relationen med alkohol och droger, då var det liksom, det var mycket fest och sådana saker, och sen så kom det till en punkt där det var ett självmordsförsök nästan.
Ja, det var väl lite, det var nog ett par år innan jag blev nykter förvisso, men alltså, om vi bara benar ut så här, varför är inte jag alkis då? Jo, men för att jag kunde, ja, det var väl liksom, dels så var jag ju, vilket man i och för sig då kanske skulle definiera som en periodare, men jag liksom, dels kunde jag ha vita månader, vita veckor, bla bla bla. Och sen så var det ju just den här, det var liksom tisdag, lördag som jag festade. Sen var jag ju som en vanlig snubbe liksom. Jag kunde alltid sköta jobb och sånt. Men framförallt så var det ju det att jag kunde bestämma mig för att inte dricka. Och det tänker jag mig liksom med beroende. Och det ser jag på mig själv med socker till exempel, att där känner jag inte riktigt att jag är herre över mig, min egen liksom. Alltså jag har mindre karaktär än min, alltså min hjärna vinner ibland, eller kroppen vinner över hjärnan, eller hur man nu ska säga. Men med alkohol så tyckte jag liksom att just eftersom jag kunde välja att inte, så, och det där är ju, jag tror att jag fick ganska mycket stöd av boken A Million Little Pieces också, för den skildrar ju en kille som rekommenderas varmt för övrigt. Och jag har fått intervjua honom. Fan heter han nu då? James Fry. Han hade samma liksom. Han var ju riktigt illa där han, känns det som liksom, enligt boken i alla fall. Men när jag träffade honom så var han, ja, men just samma. Men han vågar inte glänta på dörren igen som jag har gjort nu i vuxen ålder. Nu är det 10 år sedan jag träffade honom, så att jag vet inte hur han har det längre. Men ja. Anyhow, nu har jag fått gå i mål med det. Så nästa fråga var?
Ja, precis. Det är ju det jag ska hålla koll på, ja. Nej, men alltså, för det...
Självmordsförsök.
Ja, men för det jag ville komma till egentligen var bara så här, när var du, för att du var ju nykter sedan i 13 år. Vad var det som fick dig att till slut känna att nu måste jag liksom sluta med den här skiten och inte dricka eller knarka mer?
Alltså, så här då. Självmordsförsöksgrejen var väl egentligen kanske inget riktigt självmordsförsök, men det var kanske typ 2002, och det var i någon vända när jag kände mig så fruktansvärt ensam. Jag hade någon jättedestruktiv relation med någon psykopat från Australien. De är överrepresenterade där. Jag skojar, jag har inga siffror på det. Men det är bara en känsla. Det är bara en känsla jag har. Jag är livrädd för hela kontinenten av Australien.
Jaså, okej. Ja.
Eller landet.
Det är på grund av den relationen, eller?
Ja, men förutom Nick Cave då, som jag verkligen, verkligen älskar, så är det väldigt lite från Australien som lockar mig.
Okay.
Och alla australiensare som jag har träffat hittills, förutom Nick Cave då, som jag i och för sig inte har träffat med sett live, har ju varit dunderrasister.
Mm-hmm, du tycker så,
om man börjar skrapa lite på ytan och frågar om lite om hur de ser på sin urbefolkning och sådär.
Okej, jag fattar.
Tillbaka till frågan.
Sidetrack. Ja, precis. Men du var i den här destruktiva relationen.
Ja, men precis. Så då, det var väl i samband med det där som jag gjorde något halvhjärtat försök. Sen gick det då ett par år, och jag tror det var 2004 som jag bestämde mig från var nykter. Och det var väl liksom så här, jag hade gett mig själv en bil i 30-årspresent. Så, och då var det liksom just det, men det var efterfester till 05 liksom. Jag tyckte det var kul och så, men när jag körde den där bilen hem efter en sån där efterfest, så kände jag att så här, nej, men det här, det är riktigt jävla ofräscht liksom, och köra full och hög liksom. Mm. Och då gav jag mig själv någon slags så här, inte ultimatum, men jag bara kände så här, fan, jag stod liksom stampar också professionellt, alltså allting var bara, det var bara liksom samma, det var liksom så trögt livet. Mm. Och så då var jag så där, men okej, men om jag ska förändra någonting då, vad är liksom lättast att ta ur ekvationen? Och då var alkohol och droger den lägst hängande frukten liksom, för att jag såg ju, även om jag då i viss mån tyckte att jag kunde hantera det, så såg jag ju liksom mig själv kunde hantera det. Nej, men det kunde jag väl kanske inte riktigt, för det var ju lite för mycket av det goda, men jag hade också ett par kompisar, vi var liksom ett ganska stort gäng killar som hängde, vi var säkert 20 pers liksom, som så här, sågs på krogen väldigt mycket, och jag tänkte att om jag tar mig ur liksom, om jag tar mig, inte ur umgänget, men om jag lägger av med liksom den här vanan, så kanske det kan hända grejer i livet, och det gjorde det ju också då.
Mm.
Ja.
Så då blev du nykter?
Mm-hmm.
No alcohol, no drugs, no nothing.
Ja, nikotin.
Ja, förutom det. Och det höll du i 13 år, och du gick på lite möten och då, som sagt.
Ja, lite sporadiskt, och liksom kom aldrig riktigt in i det, och var väl, kände väl alltså så här,
var ingen igenkänning eller på de mötena?
Jo, men det var det väl, men jag tyckte också att det var så jävla tjatigt, det var liksom samma fucking alkis här som pratade om samma fucking fru liksom, och alltså, så här, det var så ja, det var så tjatigt tyckte jag. Mm. Och så kände jag väl inte riktigt något behov av det, och samtidigt så kan jag väl tänka så här att jag gjorde ju aldrig något arbete med mig själv, så jag hade nog liksom, jag hade verkligen kunnat ha stort utbyte av mötena, absolut.
Mm. Så du började aldrig göra stegen eller ha en sponsor eller sådana saker?
Nej, jag tror, ja, jag valde liksom fel, satsa på fel hästar. Jag hade någon sponsor som var liksom lite för nära kompis och sådär, och som var lite för nynykter själv, tror jag. Mm. Så det rann lite ut i sanden.
Mm. Hur långt kom du i stegen då?
Ja, jag har ingen aning, för jag vet inte ens om jag...
Om ens
jag, men jag hade jättestora problem med det första till och med.
Ja, och det är att erkänna sig maktlös inför alkohol.
Exakt, för jag tyckte ju att det liksom... Jag kan ju bevisligen välja bort alkoholen och drogerna liksom.
Och det, för att du liksom då när du slutade, det var bara så här, du kunde bara sluta, det var inga problem.
Exakt.
Ja.
Nej, men för mig var det väldigt enkelt. Alltså väldigt enkelt.
Men då tycker jag det är intressant att du ändå var helt nykter så pass länge. Och sen helt plötsligt, över 13 år, helt plötsligt säger jag, men att du ändå kände att nu vill jag testa att börja dricka måttligt. Ja. Hur kom man fram till det efter 13 år?
Ja, men dels så var det väl lite grann den här som... har visat sig sen då, att den är helt falsk, den här sägningen om att man byter ut alla celler i sin kropp var sjunde år. Det är tydligen...
Jag har inte det sant?
Nej, det har tydligen någon hittat på bara.
Jaha.
Det är ljug.
Vad tråkigt på något sätt.
Ja,
eller jag vet inte.
Men jag sa det i alla fall till folk. Så här, ja, men nu har jag bytt ut alla celler i hela kroppen två gånger.
Ja.
Men, så den, nu kanske det är lättare.
Mm.
Ja. Men... och det var ju inte lättvind, det var liksom inte, det gjordes med viss försiktighet ska sägas. Jag gick till Riddargatan 1 också och eller jag hörde av mig till dem och
en beroendemottagning
i Stockholm, ja, precis. Mm. Och de hade liksom inte riktigt haft några såna case som jag, som ringde och sa hej, jag vill börja dricka igen. Utan det vanliga var ju att folk var så här, hej, jag är alkis, jag vill lära mig att dricka som vanliga människor. Mm. Liksom.
Nej, för att i 12-stegsvärlden är du en mardröm på det sättet. Att det är liksom såna som du som är så här, börjar tänka på efter 13 år som nykter att nu kanske jag ska börja dricka lite igen. Då enligt 12-steg så är det liksom, då är det din beroendesjukdom som kickar in och säger att du ska göra det här, och då kommer kommer du bara ta återfall, och den här sjukdomen är progressiv, vilket betyder att den blir värre med tiden. Så om du börjar dricka igen, då kommer du bara gå till helvete. Så att det är inte många som vågar testa det här överhuvudtaget.
Nej, och det är väl kanske bra på ett sätt. Jag menar, alkohol är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket ett gift, och ger en väl inte sådär vansinnigt mycket heller liksom. Men det var ju, dels var det Riddargatan, sen var det ju det faktum att jag då hade jag varit ihop med min liksom, inom situationstecken, nya tjej i typ 2 år, och varit ganska mycket på där hon kommer ifrån, där vingården i Frankrike, och liksom sett hur man också kan dricka på ett sätt, att det är liksom att man är 13 pers runt bordet, man liksom korkar upp vinet som familjen har gjort, häller upp lite i alla glasen, och sen äter man lunchen, och sen så korkar man igen samma flaska. 13 pers, hur går det ihop? Halva paven är kvar till middagen liksom.
Och här i Sverige är det bara supa, och så fortsätter man
öppna. Ja, men i alla fall att den där flaskan liksom, på 13 pers hade den ju inte räckt långt.
Nej,
liksom,
gud nej.
Med svenska mått mätt så går det väl 4-6 glas på en flaska. Nej, så det var ganska mycket det också, och bara liksom en ren nyfikenhet, tror jag, och kanske lite tristess liksom. Ja, men jag kan vara nykter nu, jag kan den skiten liksom. Jag hade gjort alla grejer nykter.
Hade det också kanske någonting att göra med din så här måste testa olika grejer grej?
Ja, men visst, absolut, det tror jag. Och ja, precis, och så, lite sån allmän stagnationsrädsla.
Ja.
Men det sagt så tycker jag väl att jag tyckte inte Riddargatan 1 var kanon.
Varför?
Nej, jag tyckte det var slarvigt och lite vårdslöst faktiskt, hur de liksom skickade ut mig i samhället igen. Det var ju så här pisstråkiga grejer som vem som helst kan räkna ut att ingen kommer göra, typ så här: för alkoholdagbok, hur många enheter dricker du, varannan vatten, och så här. Men alltså, så jävla tråkiga grejer liksom. Sen så fick jag också en alkismedicin, men det var nog senare, som jag fick genom Riddargatan 1, som heter Naltrexon.
Och vad gör den?
Ja, det är en jävligt bra fråga. Jag tycker att det är lite spicy ändå att jag säger att jag fick tipset av Tommy Körberg. Så jag säger det, jag fick tipset av Tommy Körberg.
Yes.
Han pratade om det, jag tror jag och Katarina har sprang på honom på Swedenborgsgatan. Och så började vi prata med honom av någon anledning. Och då sa han att han, när det var läge för fest, då tog han en Naltrexon, och då var man nöjd efter 2 GT. Så jag började käka den, men det var som sagt lite senare, men då hade jag haft det ganska stökigt liksom med alkohol. Jag hade fortfarande svårt, visade det sig liksom de 13 åren till trots då, att hitta liksom en, ja, men jag drack inte lagom. Jag drack väl lika snabbt som, kanske inte fullt så snabbt som back in the day, men fortfarande att jag kunde bli liksom oregelig i sammanhang där det inte passade sig också.
Men för hur var liksom det första glaset alkohol efter 13 år?
Jätteladdat.
Ja.
Hur många dagar har du nykter? Eller, eller
2,5 år.
Ja. Nej, men det var dunderladdat, absolut. För det är ju liksom en dörr som man inte kan, då börjar man ju på noll igen. Det är ju... Jag hade faktiskt Kristoffer Wibenius, som nu är aktuell med en dokumentär om Björn Franzén. Han var hemma hos mig och spelade in när jag tog det första glaset. Så det finns på en hårddisk någonstans.
Oh.
Vi tänkte eventuellt att man skulle göra en dokumentär om mig apropå det, för det kändes så ogjort som story liksom. Mm. Det var därför jag skrev Törst också. För att det kändes just som att... det är ingen som har berättat hur man gör liksom, eller och hur det går.
Vad hände när du hade druckit det glaset?
Då gick vi på... Ja, men då skickade vi hem Kristoffer Wibenius, och sen så gick jag och frugan på... Agnes heter den, var på Kungsholmen, som låg nära där vi bodde, och för jag ville gärna liksom smaka öl också. Det hade jag ingen hemma. Så då hade jag liksom druckit av Cecilias familjs vin... Och sen så tog jag en öl, eller möjligen kanske en och en halv sådär. Men sen så vågade jag inte liksom dricka mer. Men sen gick det ju...
Då gick det ändå bara stoppa där och du kände du av det någonting?
Ja, den, ja, ja. Den gången gick, som jag minns det i alla fall. Men sen gick det ju ganska snabbt för jag ville liksom få en fylla ur systemet också. Och det skaffade jag nog ganska snabbt, har jag för mig. Men jag minns inte exakt hur det såg ut. Men det var ju då någonstans där som Cecilia var så här... För hon hade ju varit lite liksom ändå... Hon tyckte jag var så rimlig med allt annat, så varför skulle jag inte vara det med det här? Men sen så ångrade hon ju jättegrovt att hon hade liksom lite... inte övertalat mig, men i alla fall inte övertalat mig att låta bli.
Jag kan förstå det som en partner, alltså till någon som har varit nykter i 13 år och ska börja testa att dricka igen, att man kanske blir så här lite skeptisk.
Ja, men ja. Precis. Det var lite skakigt sådär.
Ja.
Och det tog ju... men som sagt, så jag gick tillbaka till Riddargatan, men det kan nog ha tagit något år eller två. Jag skrev ju Törst, tror jag, kanske 2019, 2020. Jag tror att den kommer 2021.
Ja, 21 kom den ut enligt mina anteckningar.
Ja, så då skrev jag säkert den där. Kanske skrev den 2020 förresten. Pandemisommaren. Jag vet att jag var på Sandhamn och sådär. Men då började jag skriva. För att Cecilia hade givit mig ett ultimatum. Liksom, du får välja mellan mig och alkoholen. Och så gick jag till Riddargatan 1 och så fick jag den här Tommy Körberg medicinen liksom. Som jag började käka som, alltså som varje dag. Jag fick den typ vid den här tiden på året, alltså försommar. Så jag var liksom på väg in i en riktigt härlig liksom alkoholsäsong. Så var det perfekt att jag kunde käka den där medicinen.
Funkar den då?
Ja, men alltså det var ju det som var så jävla märkligt, va? För att den där sommaren... Så det korta svaret är nej. Det lite längre svaret är, den där sommaren var liksom så jävla speciell, för att då käkade jag en Naltrexon dagligen. Jag började skriva dagbok då, för att jag känner ju att det här är liksom laddat för mig att börja äta den här medicinen. Så här, vad kommer det hända med mig? Vad händer med relationen med Cecilia nu? Och hur blir det med alkoholen och så här.
Så med laddat menar du liksom att det blev mycket tankar och rädslor och sådana saker?
Ja, eller? Det var liksom lite make it or break it med mig och alkoholen också, tänkte jag. Så här, det här är nog sista chansen. Så. Jag fick så jävla mycket gjort. Alltså jag gick upp, liksom, vaknade tidigare och tidigare på morgonen och skrev liksom som en vansinnig, gick långa sträckor. Liksom så här, alltså jättetid månaderna innan familjen hade vaknat. Jag fick så jävla mycket gjort. Och hyrde något hus också för att skriva ännu mer och så här, och hade någon bag and box liksom, och så här, skrev och drack och
när du skrev Törst.
Ja, och jag tyckte liksom att det är så jävla sjukt, liksom fram emot augusti tror jag, så stannade vi, då hade vi hyrt det här huset för att jag skulle skriva. Det låg i Stallarholmen utanför Strängnäs. Och så stannade vi vid typ McDonald's i Södertälje. Jag beställde någon så här QP och company. Jag hade inte ätit frukost, klockan är typ 2 på eftermiddagen. Och jag kände så här, liksom jag äter en halv hamburgare och bara nej, men jag är jättemätt liksom. Och då har jag varit uppe sen, jag vet inte, 4-5 på morgonen. Och då bara, så kommer jag hem till stan också, bara ställer mig på vågen. Och jag tycker jag har druckit som en jävla idiot liksom. Men jag har typ tappat 9 kilo på en sommar. Så jag fattar inte det här själv. Så här, och det är tanken med, nu spoiler nu då, om någon blir sugen på att läsa Törst nu. Men spoilern är ju liksom att jag vill ju, när jag skrev den boken så ville jag att läsaren ska förstå vad jag inte förstod, att det här är alltså det är en, jag borde verkligen ha läst bipacksedeln på Naltrexon, för det är typ schack tror jag. Alltså man får skitmycket gjort, man går ner i vikt, liksom man kan dricka som en häst. Men jag stod på det fram till liksom, jag tror jag käkade det, ja men gott gott och väl ett halvår i alla fall. Mm. Ja, skitsamma. Nej, men så det är det långa svaret. Nej, det funkar inte. Eller ja, det funkar, men det hade jättemycket bieffekter eller vad man säger. Mm.
Men hur blev du liksom, vad sa din omgivning förutom Cecilia om att liksom du höll på och mecka så här med alkoholen?
Jag tror inte jag släppte in så många i det. Alltså det är klart att om vi var på parmiddag så drack jag väl. Men det var också lite så här hit and miss. Jag tyckte att jag för det mesta skötte mig liksom. Men visst, jag trampade i klaveret ibland så. Men jag lärde mig väl också tricks typ så här, alltså köp inte rödvin, köp Vigno Verde som ligger liksom på 7-9% istället. Alltså så här, att man är lite smart så där. Men men för att svara på frågan, jag tror att det framförallt var Cecilia som såg det här hända. Mm. Sen ska man ju komma ihåg också att även den här gången, även om, för det var lite roligt kring Glenn Svensson, eller K. Svensson, han så här, jag fan vet inte vad han som sa det, att det är liksom så synd om Kristoffer, för att han är liksom alkis på det där sättet som ingen nästan märker. Att det bara är så här, att man typ säger ett skämt för mycket. Och det var lite så det var. Det är liksom, det var inte så farligt. Sen är det så här, jag är gift med en fransyska som har liksom ganska mycket så här, alltså det är socialt, vad ska man säga. Jag ska inte säga att hon är närmare till skammen än någon annan, men jag tror kanske att hon ändå, alltså så här, hon kanske skäms mer, hon skäms mer för mig än jag skäms för henne, så mycket kan man väl säga.
Du menar typ när ni är social med folk och du blir
ja
full,
men exakt, ja. Att jag säger ett, ja men
ja, eller du att säger jag bara, någonting som inte passar
eller drar en anekdot lite för länge liksom, ja. Eller vad det kan tänkas vara så här, då kommer det här liksom sparken under bordet så. Det var väl mer så det var liksom med under Naltrexon perioden så. Ja.
För att det är en väldigt intressant diskussion som den boken liksom ändå tar upp, och en ganska så här känslig fråga på något sätt, som ändå jag tänker många som har problem med alkohol eller som är nyktra kanske funderar på, kan jag lära mig att liksom dricka måttligt och kontrollerat. Var det många som, när den här boken kom eller sen den har kommit, är det många som har hört av sig till dig och testat det här själva och, eller sådana saker?
Nej, det är det ju inte. Eller rättare sagt, det är en del som har hört av sig genom åren, men det är nog ingen som har varit så här, fan, jag ska testa det du gjorde. Dock så, visst, det har slidats en del med killar framförallt som har frågat vad medicinen hette, för de har hört mig prata om den i någon intervju eller så där, och tycker att det låter bra. Och det vill jag ju då liksom understryka att det tycker inte jag att det är. Liksom. Och samtidigt så är det, alltså jag har ju aldrig stått på Antabus eller så där, så att jag vet inte hur det är. Men däremot så kan jag väl säga om törst så här, att jag tänkte ju att den var ett slags present till människor, eller present, men det var ju liksom ett öppet brev till människor som kämpar med alkohol. Och jag tänkte väl att om det kan liksom, det är en roman, så att den är ju liksom tillspetsad, men människorna och mycket av handlingen är liksom sanningen inom citationstecken, självupplevt. Men tanken var ju också att så här, om någon kan känna igen sig, om någon kan vara hjälpt av det här på något sätt, så är det väl liksom värt det typ. Mm. Sen handlar ju den om massa andra grejer också, som barnlängtan och att ha det krångligt med sina föräldrar och sådär. Men ja.
När du gjorde en intervju i samband med släppet så fick du frågan just, går det att börja dricka måttfullt igen efter ett decennium av att ha varit nykter? Och då sa du så här, nu läser jag från mina anteckningar. Jag vet faktiskt inte. Det finns forskning och en massa duktiga människor som jobbar med det här som tycker att det går. Sen finns det folk i andra ringhörnan som inte tycker det. Och jag är i viss mån fortfarande i den processen, så jag kan inte ge ett entydigt svar, sa du alltså 2021. Vad är ditt svar idag?
Bra svar.
Ja, det var jättefint.
Duktig.
Svar. Du är bra på att formulera det.
Tack. Jag skulle vilja att inte svara på frågan, utan mer svara på hur jag har det med alkoholen idag. Hur jag gör då. Jag har hittat ett system. Och det systemet är helt enkelt så här. Att om det finns social fallhöjd, så det vill säga, är det en fest där det är människor som jag vill imponera på, som det spelar roll ifall jag gör bort mig inför, som på något sätt kan påverka min karriär eller bara är främlingar, ja, då tenderar jag att låta flaskan vara.
Just för att du vet att om jag dricker alkohol så kan det spåra.
Jag har ju märkt det historiskt sett, att liksom är det höga insatser socialt, ja men då tenderar jag liksom att, alltså är man på Bonniers höstfest där alla i hela jävla kultursverige är, där blir man ju liksom inte för full. Mm. Och Kristoffer Triumf har en tendens att bli det då. Och då tycker jag att, och det är ju såklart av liksom ren nervositet och sådana grejer, men då är det som att så här, då sätter reptilhjärnan in, och då ska jag förstår faktiskt inte riktigt varför det är så, för det verkar ju jättedumt. Det är ju självbevarelsedriftsmässigt, så är det ju helt underkorkat. Så då låter jag bli det. Och vad gör jag istället då? Jo, men jag älskar att liksom öppna en flaska vin när jag lagar mat typ. Det är alltid det glaset som är godast liksom, när man så här sätter på någon bra musik. Det tycker jag är så jävla gött.
Mm. Det är lite som meditation för det, jag har förstått, matlagning också.
Ja, det är det verkligen. Ja. Det är det verkligen. Och då där är det som allra bäst tycker jag.
Och då kan du stanna vid det här glaset.
Ja, sen har jag väl en tendens att liksom, har jag öppnat då en liten flaska vin, ja men då dricker jag nog upp den liksom. Har jag öppnat en stor flaska vin, då får Cecilia dricker så jävla lite nu för tiden, så att då blir det liksom att jag ska dricka den, men då får jag nog dela upp den på 3 dagar i alla fall. Jag vill också liksom
var fit.
Ja, fit. Exakt, tack. Det är bra podd när jag, vad heter det?
Visa med kroppen.
Pantomim istället.
Man får gissa.
Ja. Nej, men så då blir det inte så mycket alkohol, för det är ju den absoluta liksom sixpack dödaren. Men det är helt enkelt så att i så här dundertrygga miljöer hemma liksom med familjen i Frankrike kan jag också dricka liksom och sköta det, alltså dricka rimligt.
Men och du blir inte full då eller?
Nej, jag blir så långs at most liksom, helst på lunchen, inte på middagen så mycket, men på lunchen blir lite så långs, gå och ta en tupplur, sen äta en banan och gå ut och jobba i trädgården. Det är perfekt.
Mm-hmm. Mm. Så det är balansen du har hittat till?
Ja, men sen... Ja, jo. Det är så den ser ut.
Men när var senast du drack? Hur ofta blir det liksom att du dricker?
Jag drack förra veckan för att jag hade Moana som gäst i värvet. Och han har gjort ett vin som heter Loverman. Så då korkade vi upp den och drack 1,5 glas ungefär under intervjun. Och sen så korkade jag igen den, så tog jag hem den. Och så hade jag den just när jag lagade mat. Mm. 3 dagar senare, då var den inte lika god längre, tyvärr. 620 spänn kostade den.
620?
Ja.
Oj.
Jag vet, det är det sjukaste.
Ja, jävlar.
Dyraste vin jag har druckit, tror jag.
Ja, det är därför det är bra att vara nykter. Man sparar så mycket pengar.
Ja.
Ja, nej, men, vad sa du? Så hur ofta ungefär dricker du då? Det är det typ någon gång i månaden?
Ja, skulle eller? Jag säga.
Ja. Mm. Det är så intressant det här.
Ja.
Att du har gjort för det. Ja, men det är det. Ja. För jag har inte hört någon, jag har inte hört liksom någon hitta till en sån balans.
Sweet spot.
Ja, precis.
Får lägga, stoppa upp mig på museum. Och
ja, jag måste nog göra det. Ja. Men är det liksom, alltså, var det viktigt för dig att hitta den här balansen, för att du liksom, varför var det så viktigt att ha med alkohol i ditt liv?
Det finns en intervju som jag gjorde med Erik Niva någon gång, och jag är inte säker ens på att han har sagt det här. Det är liksom, men som jag minns det, så har Erik Niva liksom ett killgäng kvar från Malmberget, och att de någon gång i halvåret eller sådär ses, och så åker de till någon jävla stuga en helg och så bara super om något så in i helvete och lämna liksom barn och fruar och jobb och piss liksom hemma. Så bara super så sjukt mycket. Och jag tänker mig att det är liksom lite grann som nu är inte apropå att han är från Malmberget, men jag tänker mig att det är som liksom renar eller något, du vet, ungrenar som så här, som ska slåss med sina stora liksom horn, att man så här vässar av hornen ordentligt liksom. Och jag har ganska mycket av det där i mig, tror jag, att jag vill, jag behöver liksom få vässa av hornen någon gång ibland. Kanske att jag behöver en paus från mig själv på något sätt. Mm. Och då tycker jag att liksom den där halva, eller kanske faktiskt en hela flaskan vin, är ett jävligt skönt sätt att göra det. Men sen kostar det ju jättemycket. Det kostar ju inte bara i att det blir, alltså träningen blir sämre. Det kostar ju också att man sover sämre i typ 2 dagar liksom. Mm.
Jag kan tänka mig att man känner av det på ett helt annat sätt när det blir så sällan också, för att när du dricker med regelbundet så blir det bara en del av livet att du mår så här ibland.
Ja, samtidigt så ni som dricker så ofta 2-3 dagar i veckan, ni måste, alltså så här, jag lovar er att, för man, jag trodde helt och fullt att jag sov bättre på alkohol back in the day. Men nu när jag liksom har mäter mig på alla möjliga sätt med min sömn, så ser jag ju att dricker jag 2 glas vin så är sömnen betydligt sämre.
Ja, det är så.
Ja, visst.
Ja, det är ju helt sjukt alltså egentligen. För att du drack ju, använde droger också mycket, förstår jag, som att du hade en, just att det var en rastlöshet du har känt väldigt mycket också. Och då blev det här blev ju en så stor tröst på något sätt. Mm. Och är det liksom, vad gör du med allt det där idag om du bara dricker lite grann en gång i månaden?
Nej, men träningen har nog ganska mycket fyllt de skorna också. Tänker jag.
Men samma sak med liksom att gå på så här sociala grejer och inte dricka och ha den här att man är självkritisk, man, alltså alla de där bitarna med dålig självkänsla, jag har förstått det som att du har kämpat med också.
Ja, säkert. Jag går ju väldigt lite på mingel och sånt, så att det är inte så jävla mycket liksom.
Men är det för att du, alltså är det för att du inte dricker?
Nej.
Utan det är bara för att du inte vill.
Nej, men det är ganska så här, jag vet inte, jag är ganska lat av mig också. Och det är väl inte så, det är inte som att liksom, det är inte varje vecka som Lilja Sefa bjuder in mig till olika event liksom. Så att det är väl, det har löst sig av sig själv liksom.
Ja, men när du väl är på social, de få gångerna, är det jobbigt?
Nej. Det tycker jag inte.
Du kan vara nykter och det är fine.
Ja, men vad fan, jag har ju varit liksom nu har jag ju nu är jag lite dålig på matte så där, men det är ju nästan typ 50-50, alltså som vuxen, att jag har varit nykter nästan lika mycket som jag har varit inte nykter liksom, så att jag har ju viss rutin på det och liksom alla stand-up-gig jag har gjort i mitt liv, eller scenframträdanden, har jag ju varit nykter under liksom. Så att, och jag menar, klarar man av att stå på liksom Big Ben en tisdag kväll, då klarar man väl att gå på Gröna Lunds öppning också så att säga och hälsa på Hanna Dorsin.
Ja, säg inte det alltså. För att jag tänker att när jag har varit radiopratare har jag varit nykter, fast jag skulle aldrig ha kunnat vara nykter när jag gick på sociala events förut.
Nej, okej. Okay.
Men då tror jag att det var för att jag också gick in i en jobbroll.
Ja, men... Ja.
Och det blir då är inte det jag. Förstår du vad jag menar?
Gör man inte lite det på mingel också? Eller det beror väl lite på vad det är för mingel?
Tydligen inte tillräckligt, för att det klarar jag inte av.
Nej, jag fattar.
Men vi måste prata om din nya bok.
Ja, kul.
Du sa i din egen podd, för du blev intervjuad där. jag tror det var där du sa att du kände riktig ångest första gången efter att du släppte boken.
Mm. Faktiskt, ja.
Vad menar du med riktig ångest?
Att jag kände liksom, för jag har haft depressioner tidigare när jag har liksom tyckt att det har varit svårt att hitta liksom motivation att gå upp ur sängen eller liksom, eller ja, i och för sig upp ur sängen har jag väl alltid gått, men jag har varit så här allmänt låg tidigare. Det tänker jag väl är liksom depression och kanske inte då kunnat riktigt härleda varför jag inte mår bra. Men den här våren har jag erfarit riktig ångest, ja, precis. Nu var det ett tag sedan, så jag undrar om det kanske faktiskt hade att göra med bokreleasen ändå. Att det var någon slags press liksom. Jag vet faktiskt inte riktigt var det där kom ifrån, men det var sådana här klassiska liksom, ja, men svårt att få ner luft i lungorna ordentligt så här, och lite
tryck på bröstet och sånt.
Och lite så, jag ska inte dra det till suicidtankar, men ändå att jag bor ju här i krokarna, så att jag liksom, jag måste ju gå över Västerbron typ 3-8 gånger i veckan, och att jag liksom fick, alltså du vet, när man, att man håller sig så långt från det där jävla räcket som möjligt för att man är rädd för att man ska få för sig någonting. Den typen av så här tvångstankar har jag lite, eller tvångstankar, jag vet inte vad det är. Nej, men jag har haft liksom doppat tårna lite i sån här, något slags tvångstankar förut så. Men, och jag vet, jag menar, jag har intervjuat människor och liksom sett människor få panikattacker. Så här, det är väl inte riktigt det jag har haft, tror jag, men...
Ja, de har fått under intervju med dig?
Nej, utan mer
du
privat.
Du tror igång, liksom. Ja, okej, jag fattar. Jag fattar, däremot, du har hört om det liksom.
Jag fick en, men det var jättelänge sedan, i Värvets barndom. När jag liksom inte förstod vad jag höll på med. Glömde bort, förstod inte vad gästen pratade om och inte vad jag hade ställt för fråga heller. Det var bara liksom, det blev skitkonstigt. Nåväl.
Mm.
Men... och jag kände de dagarna efter det, jag mådde verkligen piss. Jag gick till, jag var på väg till psykakuten, sen så blev det inte att jag fick tid, tror jag, så att då sket jag i det. Men sen blev jag healad istället av en shaman på distans. Det funkade faktiskt. Hyfsat. Men,
när var det här, sa du?
Nej, men det är bara någon månad sedan.
Ja,
det är ganska exakt,
det är liksom
en månad sedan.
Okay.
Ja, ish, eller drygt en månad sedan. Och då tänkte jag, oh fuck, det här är det nya normala.
Jag trodde, precis.
Det var ju som att mitt välmående liksom sjönk från liksom, jag vill säga 80% i normal till liksom 20%. Men sen så har jag liksom sagt, liksom, så gick det där över, alltså när jag fick mycket att göra och sådär, så då glömde jag liksom lite bort det, så nu känner jag nog att det nya normala är det gamla normala.
För så du hanterar den där ångesten genom den här healingen och att få saker att göra?
Ja, eller? Fast jag försökte också liksom känna igenom det och så, alltså så låta det inte fly liksom, för det har jag väl haft en tendens att göra tidigare kanske.
Ja, jag förstår det som att du har varit mycket i distraktion och inte velat känna förut.
Nej,
så mycket.
Det stämmer.
Men att du lite, enligt, jag läste din, du hade en så här årssummering på din Instagram för förra året. Och då var en punkt just att låta känslor leva. Som ett råd till oss alla, dina följare. Hur har du liksom lärt dig det?
Du, jag har absolut inte lärt mig det. Så jag kan inte ta några följdfrågor, men men jag har ju, precis som du säger, haft en tendens att bara dra igång Alex och Sigge eller Filip och Fredrik liksom istället, eller liksom spela något jävla Candy Crush, eller liksom, ja, alltså så ta en snus eller dricka kaffe, alltså så här, inte låtit dem kännas ut så. Och jag är bara, det här är, arbetet är bara i sin linda för mig. Jag är jätte nybörjare liksom. Det finns, folk kan googla det, det finns något sånt Wheel of Feelings eller någonting sånt heter det. Jättesnyggt med 94 känslor som någon visade mig en gång. Jag kände väl när jag tittade på det där att så här, ja, jag kanske har känt 6 av de här?
Alltså det är typ en känslokarta.
Ja.
Där är alla känslor...
Som man kan känna.
Mm. Ja. Och du har känt 6 av dem?
6 av 94 typ.
Åh jävlar!
Ja.
Kommer du ihåg vilka 6 det var?
Men typ arg, kåt, glad, ledsen, hungrig.
Och nu så kan, finns ett helt spektra som du kan utforska.
Förresten kanske inte hungrig är en känsla.
Jag reagerar inte ens på det.
Ja, fem då.
Ja, men det är ju, men för det är ju det många gör med alkohol också, i att reglera sina känslor, eller liksom det blir ju ett sätt att, tänker jag, fly sina känslor. Det kanske var det du eller var det där du var menad för när du sa att det är så skönt att få en paus från dig själv ibland. Det är därför du dricker en gång i månaden typ.
Ja, jag antar det, precis.
Det är ju, alltså det är ju som ett helt nytt språk att lära sig, literally att liksom lära sig känna alla de här jävla känslorna när man inte är full så ofta.
Visst.
Och kan fly hela tiden och trycka på den där pausknappen.
Mm.
Som du får göra lite ibland då.
Mm.
Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Men jag ska gå in lite på vad nya boken handlar om.
Ja,
alltså det här med ensamhet och psykisk ohälsa. Och det handlar ju om en psykolog som ska leda gruppterapi, helt enkelt. Med 6 personer som har drabbats av ensamhet.
Ja, på olika sätt. Deppisar, ja.
Ett gäng deppisar som hittar varandra. Och du har använt lite dig själv i alla karaktärerna.
Mm-hmm.
Ja, det är någon som är en känd poddare och...
Mm.
Och jag tänkte på det när du nämnde Moana förut. Den här podden har väl också så här, hans grej att han ska intervjua personer och få dem att bli fulla.
Ja, exakt, de super ihop liksom.
Ja. Det låter ändå som ett vinnande koncept.
Ja,
man får ju folk öppna upp sig.
Ja, precis. Sen han drar ju ladd liksom inför varje intervju, så att han är liksom, han tål ju väldigt mycket då.
Mm.
August, etiskt. Ja, nej, men det kanske har gjorts, jag vet inte.
Jag vet inte, har du det?
I don't know.
Du är inte sugen på att testa det?
Jag tänker mig att det är ganska tvärtkast då. Liksom. Jag är ju så här, för folk som, nu är det inte, nu bor vi i Stockholm, så att det är liksom inte så att, det är inte som att man har klasar med människor som vill ha min autograf utanför porten varje dag. Så jag blir ju inte, det är ju inte, och folk ska vara så coola, så att det är liksom inte så ofta som folk känner igen mig. Men det händer ju liksom, du vet, om jag går ut och käkar middag med en kompis en tisdag och tar 2 glas rött, så kan jag få ett DM dagen därpå med någon som tycker att det är högst. Det var ju väldigt, väldigt tråkigt att se att du har trillat dit liksom och sök hjälp och så. Varför säger jag det
men
nu?
Men hur är det?
Ja, men det är ju lite obehagligt på ett sätt ju. För att jag tänker mig att det är ju liksom väldigt mycket en privat sak. Även om jag då, om jag nu, om det är så viktigt för mig att vara privat, ja men ät middag hemma då, gubbjävel. Ja visst. Absolut.
Men det handlar ju mycket om terapi i alla fall. Mm. Och du har gått så mycket i terapi.
Mm.
Jag vet inte varför jag skrattade, bara för att jag också har gjort det. Och jag har även där testat många olika terapeuter. För att, men just med terapi så är det också precis som att hitta en bra kärleksrelation. Alltså, det måste liksom matcha. Mm. Annars funkar det ju inte. För hur har det varit för dig?
Ja, men jag är väl fortfarande lite grann på jakt. Sen kan man väl säga så här, min gode vän Mattias, han brukar säga så här till mig liksom, för att jag har verkligen varit ute i liksom periferin så att säga med mina terapeuter ibland, att det har varit liksom ganska extrema liksom människor eller så, alltså så här, och min Mattias, han bara, men ska du inte bara gå till någon helt jävla vanlig tråkig liksom terapeutkärring eller gubbe liksom i Vasastan typ. Och det har han kanske rätt i. Jag har ju dock en tendens, och det här kanske apropå det här med att ha låg självkänsla, jag har ju ganska låg tilltro till min egen förmåga att lösa mina problem liksom. Jag tänker mig att att jag liksom, ja, men jag som är så fucked up, jag måste nog verkligen, jag måste ha en terapeut som är riktigt jävla dyr så här, för att och så
att
är
den ska
det,
klara av det,
men ja, men I guess, jag vet inte eller att det, ja, så att nej, men jag har gått mycket i terapi, och det är väl mycket, det är väl därför som den här boken liksom utspelar sig i den miljön som den gör. Ja, ja.
Vi ska avrunda lite grann. Yes. Har du något mer du vill säga om din bok förresten?
Jag skulle vara jätteglad ifall folk ville lyssna på den eller läsa den. Mm. Och om de gör det och har någon, något utbyte av det, om de skriver en rad till mig. För det vore ju jävligt kul. Liksom. När man har suttit ändå i 2 år och jobbat med någonting så är det ju... Det är så, nu har jag skrivit 2 böcker i modern tid. Och det är så stor skillnad att göra det och att göra till exempel då ett poddavsnitt som jag ju gör 75 stycken av varje år. För att poddavsnitten, då får man liksom, i den mån folk engagerar sig, då gör de ju det samma dag som det kommer ut typ. Men en bok, då är det ju liksom, då ska man gå till bokaffären och så ska man köpa den och så kanske man har någon annan bok av typ Jan Guillou som man måste bli klar med innan, och sen så just det, så var det den där Annika Norlin som alla snackade om förra året, så måste man läsa den också, och så hamnar man liksom långt ner på nattduksbordet, eller min bok då. Ja, men det är märkligt bara. Att man lägger ner så oerhört mycket tid och så säger ingen något.
Men och sen så är det inte så konstigt här då att du får ångest när du bara släpper ut den här bebisen sen som du har gjort.
Nej, men det kanske var det.
Ja,
det kanske var det.
Att det liksom, tänker jag, om jag ska hobbypsykologa dig lite.
Mm. Ja. Sen kanske den där ångesten hade lite med någon sån kris, något annat att göra också, inser jag nu, som jag behövde prata med någon om, men det har jag gjort nu, så ja.
En konflikt.
Vet ej.
Vi går vidare därifrån. Mm. Du, det är sommar runt hörnet, kan vi lite kul avsluta med, vad dricker du som alkoholfritt helst?
Vet du vad jag helst dricker som alkoholfritt? Det här är så jävla underskattat. Det är så sjukt att inte fler människor gör det här.
Mm-hmm.
Ta det största glas du hittar. Fyll det med isbitar. Och nu säger jag, fyll det med isbitar. Om du inte på att tönta dig med någon så här jävla... Gå och köp en påse is, din snåla jävel. Alltså det är så sorgligt med folk som har de här istrågen liksom. Alltså,
man kanske
som...
inte har en tillräckligt stor frys.
Ja, men det här får man fan prioritera, särskilt nu när det är sommar. Ja. Alltså, även om du bara har ett frysfack, släng ut de där torra jävla fiskpinnarna och in med en påse is. Det kostar 25 spänn på ICA typ.
Mm.
Och så, nu har du då ett stort jävla glas och du har fyllt det till bredden med is. Sen så tar du en ljus alkoholfri lager, alltså en öl som inte smakar någonting helst, och så häller du upp den på de här isbitarna. Alltså öl på is är så underskattat. När jag jobbade på krogen för 20 plus år sedan, som jag pratade om för 1,5 timme sedan, så var det, det var 2 jamaikanerna som hade reggae-klubb på restaurangen, hade 2 konstiga grejer för sig. Det ena var att de drack öl på med sugrör, och det andra var att de drack öl på is liksom.
Öl med sugrör är lite spännande också.
Men öl på is alltså.
Ja, det är grejen alltså. Okej, jävligt hett tips. Eller iskallt tips, hur man ska säga.
Ja, roligt.
Ja, jag vet, så jävla roligt. Mm. Nu ska jag låta dig gå. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Jättekul, jättekul snack. Att snacka.
Ja, detsamma, det gör vi om.
Det gör vi fan. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av